tänder ett ljus, sen tänder vi två och sedan det tredje så gärna. Och när vi tänt fyra, vad händer väl då? Jo, då tänder Gud en stjärna. Så sjöng vi förra söndagen och då handlade det om Johannes döparen. Om hur han förberedde Jesu ankomst, hur han förberedde undret som skulle komma. Och då konstaterade vi att Johannes visste att han kunde inte mer än förbereda. Vi tänder ett ljus, vi tänder väl två och så den tredje så gärna. Och när vi tänt fyra, vad händer väl då? Ja, då kan vi inte göra mer. Då måste någon annan göra någonting. Då måste någonting större ske. Och det var precis vad Johannes visste. Han sa, efter mig kommer en som kan döpa i helig ande. Men jag döper med vatten och jag kan uppmana er till bättring. Men undret kan inte jag ordna. Men Johannes var ju så att han fick kämpa hela livet emot omoral och mot ogudaktighet. Och det lönade sig inte bättre än att han hamnade i fängelse och avrättades till slut. Så det där stora undret fick han inte se. Hela hans liv var kamp och möda för det rätta och mot det onda. Men han var övertygad om att det skulle komma någon gång, åtminstone ibland, för han hade tvivel. Han undrade till och med, frågade Jesus, är det du som ska komma eller ska vi vänta på något ännu mer? Ja, nu är vi ju där att vi har tänt det fjärde ljuset och då kan man ju säga så här att just nu så har vi förberett julen nästan helt och hållet. Och rätt som det är kan vi inte göra mer. Nu hoppas vi att julfriden ska komma. Och vi hoppas att det ska bli vit jul kanske. Och vi hoppas att barnaögon ska glittra. Och att alla ska vara överens. Och att miraklet ska ske. Men av erfarenhet vet vi att det blir inte alltid så. Ibland så säger vi, jaha, vad det här blev? Får hoppas på nästa jul. Men vi kan inte göra undret. Det är inte vår uppgift. Och så tänker jag att vi kan leva året om då vi förbereder genom att be och hoppas på att någonting ska ske, något viktigt ska ske. Men vi kan inte svara på våra egna böner. Vi ber och arbetar och väntar på Guds ingripande i någon tålamodskrävande situation. Och så får vi hålla på. Idag är temat ett annat. Det handlar om, inte om att vänta på undret. Det handlar om att ha undret bakom sig. Att ha miraklet bakom sig. Det handlar om den unga flickan Maria som helt oförberedd fick änglabesök som skulle förändra hela hennes liv. Hon skulle få leva med miraklet i ryggen, eller om ni så vill, i magen. Temat idag är alltså inte att förbereda Guds under, utan att förvalta Guds under som redan har ägt rum. Och ett sätt att beskriva Marias liv, det är att säga att undret kom först och sen kom jobbet. Det är en existentiell situation som vi alla känner igen och som inträffar faktiskt var 50 minut i Sverige. Under den här predikan så kommer 4 eller 5 barn att födas i Sverige. En del kommer att födas efter möda och mycket förberedelse. Föräldrar som har väntat och kämpat för att äntligen bli gravida. Planerade graviditeter. Och andra som kommer som överraskningar. Men oavsett hur det gick till så får det livslånga konsekvenser. I min familj så har vi erfarenhet utav båda sorterna. Både efterlängtade barn med planerade graviditeter men också överraskningar. Ena gången äntligen. En annan gång, oj då, vad gör vi nu? Och så måste det ju ha varit för Maria, tänker jag. Vad var det hon sa när ängeln hade lämnat henne? Om inte, oj då, vad gör jag nu då? Det här hade jag verkligen inte planerat. Jag har inte bett om något änglabesök. Det är sant som Helen sa att sen när det skulle till att födas, då var hon sysselsatt med förberedelser. Men för änglabesöket var hon inte förberedd. Frågan var, ska jag ställa upp och bejaka det här som plötsligt har hänt? Eller vad ska jag göra? Har jag något val? Det så kallade välsignade tillståndet handlar, som de flesta vet, om mycket möda. Välsignelse för med sig mycket möda. Så är det för alla mödrar och för den delen fäder. Och så var det för Maria. Först resan som höggravid, sen flykten till Egypten med en liten bebis. Först miraklet och sen mödan. I min historia har jag väldigt tydliga minnen av miraklet med vårt första barn. Vårt första barn var inget mirakel, för det var en sorg. Hon dog första dagen som hon levde. Men nästa gång så var det verkligen ett mirakel. Att hon levde och var frisk. Men tänk när miraklet fick kolik. Och jag skulle bära på det här miraklet fram och tillbaka i lägenheten. Fram och tillbaka. Och jag tänkte nog mera på mödan än på miraklet just då. Tänkte, vilket mirakel hon är. Det var ju nästan bara möda. Och så blir det ju för oss med sånt som kan hända plötsligt eller successivt. Vad gör vi nu då? Vi får det i knät. Vi ställs inför att säga ja eller nej i en situation. En kallelse kommer som kan påverka hela våra liv. Hur gör vi då? Jag har tänkt en del på det här med hur mirakel och möda hänger ihop. Och jag tänker på lärjungarna vid Genesarets sjö, ni vet, de som inte fick någon fisk. Och de var ute hela natten och fick ingen fisk. Och sen kom Jesus och så skedde undret. Och det fick så mycket fisk så att båten höll på att sjunka och näten gick sönder. Och de fick vara så goda och ro i land Guds under. Det fick de göra själva. Gud gjorde undret. Och själva fick de ro i land. Näten höll på att gå sönder. Och så kan det ju vara när undret kommer att det ger väldigt mycket möda. Det finns en sorts möda, det är att vänta och vänta på undret. Och en annan att ta hand om det. I min generation, baptistpastorer, så skulle jag säga att de flesta har arbetat hela natten och fått intet. Mest möda och inga mirakler. Inte många. Det finns undantag. Och de som har blivit överväldigade av miraklen, de har inte haft det lättare dem. Då skulle man ta hand om det. Precis som på samma sätt så är det underbart att bli kallad. Och det är mödosamt att gå in i kallelsen. Samma ordningsföljd kan det vara med äktenskap. Att det är underbart att gifta sig och det är svårt att leva som gifta. De livslånga konsekvenserna. Och då kanske man ber om något nytt mirakel, vad vet jag. Nu finns det ju någonting djupt, arketypiskt, mänskligt med Maria tillbedjan och Maria kulten, eftersom vi alla är ju födda av kvinna. Och det vore intressant att få höra, om ni vet, era berättelser, om ni kom som välplanerade eller som överraskningar. Och hur det i så fall har påverkat livet. Om det har fortsatt så. Att ni har blivit sådana som är välplanerade. Eller ni kommer som överraskningar. Så. Vi är ju olika. Det vi kan konstatera idag. Det är att Maria-dagen strax före jul stannar kring den kanske mest kända och avbildade kvinnan i hela historien, nämligen Maria. Hon är den mest hyllade och tillbedda. Och frågan är vad det är hon har blivit mest känd för. Är det för miraklet eller är det för mödan? Profetian som hon själv sa, och som jag ska citera, för vi har ju redan hört predikotexten sjungas, eller vi har sjungit den själv. Men jag ska läsa några verser utöver det. När Maria har varit hos Elisabet och fått bekräftelse på att hela anden rör sig i hennes liv. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer det ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Det är som att det flödar fram en insikt ur Maria om att det här är inte bara ett mirakel just nu. Utan det här handlar om livslånga konsekvenser för mig och för alla andra. Men Maria har ju drabbats precis som en del andra kändisar av att de har blivit tillbedda för att de är kända, inte för att de har uträttat någonting. Om man blir tillräckligt känd så blir man mera känd bara för att man är känd. Och sen tänker man inte på riktigt vad det där ledde till och vad det fick för resultat. Och Maria, med henne blev det så. Det blev så genom traditioner i den katolska kyrkan, som ju var den enda kyrkan som fanns på den tiden. Det växte fram en kult omkring Maria av att tillbedjan, att man mera bad till henne än efterföljde henne. Legendbildning. Ni kanske kan stå ut med en liten kyrkohistorisk tillbakablick. Med åren så blev hon kallad för gudaföderska. Hon hade ju fött Gud. Hade hon gjort det så måste hon ju vara oskuld. Och då var hon obefläckad. Till skillnad från andra var hon utan synd. Och legenden säger till och med, eller traditionen, att hon fick aldrig några flera barn. Ja, det säger ni, Jesus hade ju syskon. Och Josef då? Nej, men det var så, säger legenden, att Josef var en änkeman som hade barn, som gifte sig med Maria. Och på det viset kunde traditionen bevara henne som det heter på latin, semper virgo, alltid jungfru. Och är man det, då kan man ju inte dö som vanligt folk, utan då så fick hon en himmelsfärd istället för att dö. Och man kan bli lite förvirrad om man åker ner till det heliga landet och på ett ställe upplever man här är Marias grav och på ett annat ställe är liksom stället där hon for till himlen. Och så kan det bli när människor blir tillbedda för miraklet, för då måste ju allting vara mirakulöst. Men det finns så mycket i Marias liv som inte bara är mirakel utan är möda. Hon levde med miraklet i ryggen. I reformationen på 1500-talet så hade ju de upplevt att kyrkan var förfallen och man kunde köpa avlat och Maria tillbedjan hade blivit magi. Och Luther medverkade till att Mariadyrkan försvann och i Sverige förbjöds den. Under lång tid fick det inte finnas några Maria-bilder i Sverige. Inga Maria-kloster. Ja, inga Maria-salmer förstås. Nu, men det är bara 50 år sedan, så har Maria kommit tillbaka och blivit ikon även i den protestantiska kyrkan. Det är som att missbruket är bortglömt och nu är det istället innehållet i Maria som vi tar till oss. Det finns till och med en ekumeniakyrka som heter Mariakyrkan. Det hade varit otänkbart för 100 år sedan. Hon tillbads mer än efterföljdes. Det är det jag ville stanna för, att det är en plötslig upplevelse med livslånga konsekvenser. Maria blir en symbol som pekar bortom sig själv och ständigt påminner oss om att livets under måste förvaltas. Vi bestämmer inte över undren, men vi måste ta hand om dem. Berättelsen om Maria handlar ju om att hon gjorde det via flykten till Egypten. Vi vet ju inte så mycket, men när Jesus var 12 år så var hon bekymrad över att han inte var med i resällskapet och hon fick leta efter honom och han gick egna vägar. Så småningom när han började sin verksamhet så blev hon så bekymrad att hon tog med några av hans syskon, eller halvsyskon om man säger så, för att hämta hem honom därför att de tyckte att han var utom sina sinnen. Han var inte riktigt klok. Och så småningom så fick hon stå vid korset och se honom plågas till döds. Och om jag läser min bibel rätt så tillhörde hon sen en av de första i den första kristna församlingen. Hon var en medlem, en vanlig kvinna. Och frågan var väl om det man sa om henne, där är Maria, hon som var i stallet, vet du. För hon, för vilken stjärnan lyste. Jag är inte säker på att det var det de kom ihåg. Hon är en av oss och hon förvaltar ett under som en gång ägde rum i hennes liv. Men undret är inte det viktiga. Det är det som händer sen som är det viktiga. Och om man kommer till Peterskyrkan i Rom och ser strax inne till höger om den stora porten Pietà-skulpturen av Michelangelo, där Maria har Jesu döda kropp i sin famn, så tänker jag på att det är något mycket, mycket värre än att ha ett kolikbarn som är ett mirakel. Hon bär världens mirakel och lidande samtidigt. Nu har jag en fråga till er och till mig. Vem känner vi igen oss bäst i? Johannes döparen eller Maria? Känner vi igen vår livssituation i att vi går och väntar på och kämpar för ett mirakel som måste ske? äntligen någon gång? Eller är det så att miraklet har skett och vi undrar hur vi ska förvalta det? Kanske finns det några av oss här som har varit med om någonting helt mirakulöst för ett antal år sedan som vi kanske inte talar så mycket om, därför att det är inte det som är viktigt. Det viktiga är vad ska jag göra med det här nu? De livslånga konsekvenserna. En del av oss kanske fick en kallelse eller en upplevelse, ett benådat ögonblick, ungefär som Maria, fullständigt oförberedda. Och man sa, oj då, vad ska jag göra nu då med det här? Och för andra så var det en möda och en förberedelse och studier kanske för att nå fram. Och jag tänker att vi som är här, vi har olika roller i våra liv och i historien. Och för en del så kunde man säga att vår utveckling inte alls är överraskande. Kunde man ju se vad hon skulle bli. Äpplet faller inte långt ifrån trädet. Det märks vem hon är dotter till eller så. Ja, så blir det ju när föräldrar sätter sina barn i utbildning tidigt och stoppar en blockflöjt i näven på dem eller en fotboll eller skickar dem på ballett. Och så småningom så bär det frukt och så kan man fröjdas åt att det lönade sig och det blev ett mirakel på något vis. Och andra är fullständigt överraskade. Det gav inget resultat och så plötsligt hände någonting helt annat istället. Min tro är att vi lever alla både med ett eller flera mirakler i ryggen och väntan på nya under. Vi lever i det som Paulus kallar för redan nu och ännu inte. Och man kan ju säga att vi lever med livets mirakel i ryggen. Vi har ju fått livet och vi har överlevt alla dessa år. Och denna sista natt, vi har stått upp på nytt. Vem bestämmer sånt? Om inte det är livets mirakler som händer med oss. Och så står vi inför frågan, vad ska jag göra med det här nu då? Nu fick jag en dag till. Nu fick jag ett år till. Nu fick jag mera kraft. Vad ska jag göra med det? Och mitt i detta förvaltande så finns längtan efter kanske ytterligare ett under. Vad skulle det vara? Och så tänker jag att det finns i vår sekulariserade miljö allt för många som varken minns något under eller hoppas på något under. Livet bara är som det är. Det börjar och det slutar och sen är det inte mer med det. Och då tänker jag att det är en stor nåd att ha fått vara med om att uppleva att ett under ägde rum. Och det kan bli fler. Som din dag är så skall din kraft dock vara. Undrar om hon sa så till sig själv, Maria. Då hon skulle vara uthållig och förvalta det här miraklet som hon hade varit med om. Och så står vi där, tänker jag, mellan det här. Vad kan vi förbereda och vad måste vi vänta på? Vad kan vi göra och vad kan vi inte göra? Och så hamnar vi där man i den här kyrkan hamnar regelbundet, i sinnesrobönen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Så finns det en förlängning, en längre version av den bönen som just idag tycker jag är på sin plats. Den slutar nämligen så här. Gud, ge mig nåden att få leva någorlunda lycklig i detta livet och i fullkomlig salighet tillsammans med dig i det tillkommande. Det är att vara ett Guds barn som i ryggen har detta, tänk att få vara ett Guds barn. Och som Johannes skriver, vi är nu Guds barn. Men vad vi ska bli, det är inte uppenbart. Men det vet vi att när han kommer, då ska vi få se honom som han är och då ska förvandlingen ske. Så vi har ett minne och vi har en längtan. Och vi lever redan nu och ännu inte sett allt. Nästa söndag, mellan jul och nyår, ska jag predika om detta med att vara Guds barn. Är man det för att man är född? Eller är man det därför att man är troende? Är Guds barn någonting mer och annat än att vara en skapad människa? Och vad betyder i så fall det för en sorts kallelse? Men det får bli dagens cliffhanger. Nu ska vi sjunga en nyckelvers som har med Maria att göra. Och det är orden, icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min ande, säger Herren. Och det gäller både i uthållig väntan och i att förvalta ett mirakel. Icke genom någon människas styrka, utan genom min ande, säger Herren. Amen.